Podplay.
Jag tänkte börja som förra gången vi satt här. Blev du ledsen?
Den här gången blev jag riktigt ledsen.
Blev du det?
Nej, någon gång blev jag faktiskt arg. Nu får du fan vara nog. Det var ju alltså Björn Werner som jag tycker beter sig väldigt lismande och kokett i en artikel här förleden. Han ger ju fullt stöd åt dig och åt Sigge Eklund och i den här allmänna så att säga misstänksamheten kan man säga mot mitt romanprojekt. Och han liksom hyllar dig för att du kommer ut ur garderoben och liksom berättar. Och det berättar att du begriper mycket av det som skrivs och att om fler gjorde så skulle liksom klyftan mellan fint och fult överbryggas i bokbranschen, som man skriver.
Precis. Ja. Ska vi backa bandet lite här och berätta vad som har hänt för den som inte har hängt med?
Och först hälsa välkomna till Två män i en podd med Daniel Sjölin och Erik Skylt.
Precis. Ja. En podd som görs av Expressen Kultur.
Precis, och som du märker så presenterade jag mig, mitt namn, före ditt den här gången. Det betyder nog att jag är arg.
Ja, det kanske är så. Ja. Jo, men för några veckor sedan så berättade ju du här i podden om ditt kommande romanprojekt. En bok som då till stor del saknar bokstaven A.
Ja, jag kom här lite blödande i egocentriska skrivandet.
Ja, och du har varit känsledig länge och suttit och skrivit.
Ja, det här var den första kontakten jag hade med yttervärlden sedan dess. Alltså,
precis.
Det är inte... Och
då var jag lite milt frågan inför det här projektet och det spanns då vidare på i Alex och Sigges podd där de var ganska hårda mot dig och sen så har då Göteborgs-Postens kulturchef Björn Werner nu tagit upp det här.
Precis.
Och återigen går emot dig och ställer sig på min sida.
Ja.
Alla emot dig. Och sen i morse, idag när vi spelar in det här så kom det en text på Aftonbladets kultursida som var ganska hårt angrepp mot i princip alla män på Expressens kultursida.
Mm.
Rubriken är Möt Expressens alla duktiga pojkar.
Mm.
Och det är en skribent som heter Elina Panke som har skrivit den. Och ja, jag måste tyvärr berätta att hon går också hårt åt dig och ditt romanprojekt.
Ja,
alla är emot dig nu.
Men just den texten blev jag ju faktiskt både förvånad och inte glad men lätt över, eftersom jag utmålas som en duktig pojke. Herregud, jag har ju suttit här på morgonen och googlat nannyverksamheter för att jag inte kan hämta mina barn i tid på grund av att jag har skilt mig och försatt mina barn i den situationen och dessutom inlett en relation med en av redaktionens medarbetare. Jag är så mycket kulturprofil och kulturman som det överhuvudtaget bara går. Så att jag...
Att du blir kallad duktig pojke känns... Det är precis vad du vill höra just precis, nu. Det hade inte kunnat komma lägre.
Nej, men om Elina Panke stör sig på att jag har liksom arbetar utifrån något slags med ett ursprungligt medlidande med en pojke som spolades upp död på stranden och det uppenbarligen har inte hon då. Men det är i alla fall hur som helst så det var inte Björn Werner som jag stör.
Ja, precis. Vi börjar där. Ja. Vi kan ju säga som en teaser också att jag efter vi sågs här sist för två veckor sedan så hade jag lite dåligt samvete. Jag tyckte att jag var lite hård mot dig och jag hade någon dramaturgisk idé att det skulle handla om att män som pratar på det här sättet kan vara hårda mot varandra. Men efteråt så kände jag att jag var lite för, raljerade lite för mycket om ditt romanprojekt och sa att jag inte förstod din tidigare roman och sådär. Så att jag har faktiskt, vi kan ta det mot slutet av samtalet, jag har ju pratat så mycket om att jag har massa romanprojekt hemma som har blivit jättemisslyckade och jag har haft kontrakt som rivits och redaktörer som läst och inte förstått någonting. Så jag skickade faktiskt ett utdrag ur ett sånt här gammalt romanprojekt då som jag tänkte att du ska få titta på, och så får du vara hård mot mig.
Absolut, vi sparar det lite grann.
Vi tar det
absolut. Vi,
vi börjar med Björn Werner.
Björn Werner träffar ju en öm tå hos mig. Det här, om alla vill basha mig så är det, varsågod, här kommer min öma tå. Det är ju att han utmålar mig som representant för någon slags finhetsbarriär. Och där har jag ju ägnat hela mitt fucking jävla yrkesliv åt att försöka just jäcka och förstöra den muren. Det började redan på Lyrikvännen när jag liksom recenserade.
Ja, men stopp där. Det började redan på Lyrikvännen.
Ja,
Jo, men bara att du använder lyrikvännen som din arena är väl ett otroligt starkt tecken på att du rör dig i en ganska höglitterär och finlitterär miljö.
Ja, men ska inte den få finnas överhuvudtaget, eller?
Jo, men just lyrikvännen måste väl vara...
Lyrikvännen är gräsrotsintressets ursprungsnivå. Det är liksom en tidskrift som berättar om poesin för alla som är intresserade, som absolut inte ska utesluta någon. Och jag gick så långt att jag till exempel började tolka dikter av Katarina Frostenson utifrån min kärlek till Leksands IFs hockeylag. Blasfemi, så får man inte göra, var reaktionen. Sen fortsatte jag min yrkesbana med att starta litteraturprogrammet Babel tillsammans med andra kollegor på SVT. Målet var en så lätt och kulturklischébefriad ton som möjligt. Mm. Det möttes också njukt. Sen slutade jag på SVT och idkade självkritik mot att säga att nej, men det här sättet att fixera vid författarstjärnor, det är internt och insnöat och kulturklischéaktigt. Det lockar inte människor som inte redan är frälsta. Hängdes i tystnad för det. Jag övergick från finkultur och skrev vetenskapsäventyr som var råkommersiella, såldes i många länder. Jag blev tokbarsad. Men... jag blev det aldrig av tittarna, läsarna och prenumeranterna. Vilka blev jag då av? Jo, men kulturcheferna, proffstyckarna, kulturjournalistiken. Björn Werner skjuter på helt fel mål när han säger att det är bokbranschen som skapar den här muren mellan fint och fult. Det är han själv som gör det. Bokbranschen gillar att trycka böcker, vare sig det är deckare eller feelgood eller smalpoesi. Bokbranschen bara älskar. Det spelar ingen roll om jag kommer till min förläggare med en bok om en monstertruck för barn eller ett kommersiellt vetenskapsredaktur eller en knasig bok om utan bokstaven A. De vill trycka det, de gillar böcker. Det är på kultursidan som vi håller på och sållar det fina från det fula. Och framförallt så är kultursidan sjuk på grund av att den blir upptagen av sig själv och sin egen prestigekåthet. Som till exempel Björn Werner när han skriver krönikor om Clubhouse, som inte en jävel är intresserad av utom hans egna mediekompisar. Det är det här som är problemet med svensk kultur. Det är här det fina och det fula sorteras. Det är här bastionen ska rivas, på kultursidan och inte i bokbranschen.
Okej. Okay. Jag förstår dig mycket väl här och jag håller med om att...
Och sen du förresten. Det här med att man inte förstår böcker. Jag förstår liksom inte riktigt. Är det verkligen så, Erik Skylt, att om du skulle läsa igenom samtliga, det var DN du gick på till exempel, eller ni gick på, samtliga böcker som recenseras i DN under en månad, så skulle du inte förstå dem? Nej, det är kulturjournalistiken om dem som du i så fall inte förstår. Eller?
Nej, men vi kan säga så här. Jag förstår din vrede här och jag håller framförallt med dig kring Babel. Att det var verkligen folkligt. Där skulle jag ju... Alltså jag hade ju velat att du skulle gått åt ett annat håll där. Och låtit Babel bli mer lyrikvännen.
Ja.
Och mindre publiktillvänt då. För det tror jag gjorde att att du faktiskt missade en publik genom att lägga på lite för låg nivå. Men problemet kvarstår att du håller på och skriver en bok utan bokstaven A.
Ja.
Det är...
Det räcker inte att jag skrivit barnböcker, att jag skrivit underhållningsböcker. Nej. Utan jag får inte skriva en bok på bokstaven för då sticker jag ut hakan för mycket.
Jo, du får.
Ja, men så här är det.
Du får, men du kommer möta motstånd.
Jag kommer möta motstånd av människor som jag skriver. Jag skriver bättre utan bokstaven A än vad de gör med A.
Jag har ju läst det här utan bokstaven A. Jag läste ett litet utdrag. Mm. Jag kan ju inte backa här bara för att du blir arg. Alltså jag tycker att det blir tillkrånglat. Jag tycker att det blir lite sökt. Mm. Och
vad tror du med det blir om man skriver utan bokstäverna?
Ja, men det är klart det blir. Och jag förstår de här reaktionerna. Att det finns en typ av, vad ska man säga, nakenhet. En direkthet som går förlorad. Å andra sidan måste jag säga att jag pratade med en kompis om det här. Och hon är jätteduktig författare. Jag ska inte säga vem det var för att hon vill förbli anonym och inte dras in i det här. Men hon sa så här, det Daniel Sjölin håller på med, det är den största formen av nakenhet.
Oh.
Det är att blotta sig totalt, att göra någonting som är så pretentiöst.
Mm.
Alltså hon vände på det ett steg till. Och jag tror inte att det verkar inte som att du själv har den ambitionen, men konsekvensen blir ju det att det är väldigt, väldigt naket att göra någonting som är så... Det är ju på något sätt högtravande när du också kopplar projektet till den här döde pojken på stranden.
Ja.
Det, man kan då, om man vill läsa det här positivt, säga att det finns så vackert i dig och hos dig i den här liksom stora tron på att den här knasiga formen är någonting.
Ja, det är klart.
Det är inte safe, om man säger så. Det ska du ha.
Det är inte safe för att det förmodligen inte kommer gå ihop. Liksom. Det kommer inte fungera. Jag vill ju bygga en maskin för att se om den går. Jag vill ju inte bygga en maskin som är snygg och bara ser ärlig ut. Utan, det tycker jag finns mycket av. Men okej. Men det här kanske leder oss in lite grann. Jag vet inte om jag är klar med min lite nya här. Men det här med förståelse är ju det som är... Liksom att man avfärdar saker som man inte förstår för att man inte tycker att det är äkta. Alltså, du har ju upplevt en äkta konst i Karl Ove Knausgårds böcker.
Ja, jag kände ju då, när de böckerna kom, så kände jag, gud vad skönt att vi har lämnat den här Daniel Sjölin-eran.
Men vilken era är det du pratar om egentligen? Vilka fler är det som skriver böcker utan bokstäverna?
Det är eran då man blandade Katarina Frostensons poesi med Leksands hockeylag. Ja. Den eran där man liksom krånglar till det i onödan.
Ja,
alltså i onödan. Och det här är ju det som man kanske lite brett kan liksom, det moderna som går över i postmoderna. Den modernistiska rörelsen förlorar sin energi och sen så kommer det postmoderna som är liksom den sista sucken då allt ska vara tillåtet, men där också texten eller liksom uttrycken vänder sig mot sig självt och blir då hermetisk på något sätt.
Ja, men jag ser inte att det har varit någon sån era. Jag förstår inte, jag har ju recenserat böcker i senaste jättelänge. Jag tycker snarare att det fanns Malte Persson, så det fanns några få liksom, som jag tycker liksom håller på lite grann, men i romanformen. Men i övrigt så tycker jag liksom det är liksom en klassisk, hedlig romanestetik som råder sida upp och sida ner inom kulturen. I några trender som har funnits är väl autofiktion och såna här saker. Vilket möjligtvis leder in till Aftonbladets angrepp på alla de här pojkarna kanske igen. Mm. Eftersom det i grunden handlar, tror jag, om en avundsjuka på att män har, manliga skribenter tycks göra inträde på en arena som varit traditionellt kvinnlig. Nämligen att använda sig själv och sitt eget, så att säga, sin egen kropp och sin egen erfarenhet för att göra någon slags form av skriva krönikor helt enkelt.
Men vi kanske ska säga någonting om den här texten. Den kom ju, alltså den dök upp här i flödet bara minuter innan vi skulle gå in i studion här. Så att den är lite färsk för oss båda. Men det är väl lite en, vad ska man säga? Alltså rubriken är Möte Expressens alla duktiga pojkar och nedryckaren, säger man det. Alltså den här lilla texten under rubriken. Livsstilsråden haglar när individualisterna fattar pennan. Alltså livsstilsråden, det är ju egentligen bara en annan omskrivning för opinionsbildningen, skulle man kunna säga. Det som en kultursida ska syssla med.
Ja.
Så att egentligen så är ju det här bara en bekräftelse på att de här killarna på Expressens kultursida gör sitt jobb, skulle man säga.
Ja, individualisterna fattar pennan. Jag har ju faktiskt skrivit tillsammans med en annan person. Jerker Wiborg och jag skrev i vårt projekt. Men i övrigt så tycker jag att det är det mesta som skrivs ju av en person. Även Elina Panke själv är ju individualist när hon skriver, för det är hon själv som skriver. Eller kontrollerar hon det genom sina... Är det någon annan som... Är det ett personalmöte som föregår i hennes text?
Ja, jag läser henne som att hon menar att hon är en röst i en större rörelse. Men individualisterna på Expressens kultursida är liksom, tror inte på sådana breda politiska rörelser där man är allierade mot varandra, utan är liksom som ett ensamt fyrtorn i kulturdebatten.
Det låter som att det är en politisk skiljelinje med de här två tidningarna, vilket ju inte förvånar någon.
Nej, så egentligen är det här helt naturligt. Och det här är väl egentligen... Det brukar ses som en politisk skiljelinje, alltså mellan höger och vänster. Var lägger man ondskan? I människan eller i strukturen? Mm. Vänstern hamnar ju oftare i att människan är i grunden god, men strukturen är ond. Så att om vi frigör oss för strukturen så kommer människan bli befriad. Mm. Högern oftare var, nej, ondskan finns i människan, och strukturen är ju bara en konsekvens av det. Så vi måste göra upp med oss själva först. Och då skulle jag säga att det kristna svaret är här att det lutar tyvärr, i just det här fallet lite mer åt högersvaret då, du måste börja med din egen synd. Om du inte gör upp med dig själv så spelar det ingen roll. Strukturerna kommer alltid korrumperas av korrumperade människor. Och det enda sättet att komma förbi det är via självrannsakan.
Jag förstår inte varför inte du nämns det här duktiga pojken.
Nej, jag är lite ledsen för det. Men min kära fästmö då, det vet kanske inte hon vet om, Greta nämndes ju, så det var ju kul. Ja. Så att, familjen var med i alla fall. Så att, ja, hon var väl enda kvinna som nämndes. Nej, Liv Strömqvist nämndes på slutet också, att Joel Halldorf hade skrivit att Liv Strömqvist skulle bli katolik.
Ja.
I en text, så att hon var med där. Men jag tror att Greta var mer som att hon liksom var på vår sida. Och det är väl som det ska vara på något sätt.
Ja,
det låter på min sida.
Men du vill återkomma till det här med, ja, med att för min, i min värld så är det så att din uppfattning av Karl-Ove Knausgård är att det här är en fantastisk konstupplevelse. Problemet som jag vill säga då, det är att problemet för dig är nog egentligen att inte fler skriver som Karl-Ove Knausgård, att inte fler är lika bra.
Så kan det ju vara förstås. Ja.
Och det har jag skrivit spaltmeter om, problemen med att vi har svårt att upprätthålla den bästa kvaliteten i svensk litteratur, och det beror på olika strukturproblem. Det går inte på individen, Elin Panke, utan men och på grund av vissa, kan ta det en annan, men och det är en på kultursidan så pratar vi ju liksom att den som upphöjer sin egen smak till lag, som Björn Werner menar. Det är det hans kritiker generellt sett inte ska göra. Det är min första plikt, ser jag som kritiker, att inte upphöja min egen smak till lag, för då blir det väldigt tråkiga texter. Jag bara raljerar över att alla romaner innehåller bokstaven A, och det är skit. Förstår du? Utan jag måste bedöma var sak efter sin art, och då får vi ett kulturetablissemang eller en kultursnack om litteraturen, den som du upplever är lite problematisk, som är lite protektionistisk. Den är lite nationalistisk nästan. Den vill gärna skydda och berätta och bevara om det som skrivs här i Sverige, även om det kanske inte alltid håller Knausgårdklass, om du förstår vad jag menar. Och då tror jag man drabbas av den här känslan av att vad håller de på att skriva, för får de här upp belöning för på kultursidan och de här inte?
Ja, men okej, okay, det här nu blir jag som Björn Werner här. Det här blir lite för avancerat för mig. Jag förstår inte riktigt. måste jag vara ärlig att litteratur är inte mitt område. Jag har aldrig pluggat litteratur. Jag har inte läst någon avancerad. Jag är halvvägs igenom, gick med i Svenska Prostsällskapet.
Ja, det är mer det är,
innan jag hade läst färdigt alla böckerna. Sen blev jag faktiskt invald i styrelsen. Har jag berättat det här? Man kan säga att medelåldern är ganska hög i Prostsällskapet. Så att jag var med i en föryngringsprocess. Och Prostsällskapets väldigt trevliga ordförande Emil Simon Savall, som då är i vår ålder, hon fick med mig i styrelsen. Bara, nej, men det är kul. Och du platsar absolut. Jag backade ju ut efter två möten.
Aha, okay.
Jag kunde alltså att jag inte kunde franska var ju direkt, gjorde mig diskvalificerad. Men också det sättet man samtalade i styrelsen om Prosts verk var på en nivå som inte jag kunde mäta mig med. Jag backade snabbt ut där. Så att jag är den första att säga att litteratur är inte mitt primära område här i livet. Men det jag måste säga är att i ditt fall, i den här podden, kärnan är ju två män i en podd. Ja. Och i dig så finns det ju en så stor skillnad med hur du uppträder som människa i din kropp och ditt tal och vad du har för språk då, och hur du skriver litterärt. Mm. Och det avståndet kan jag känna att det skrämmer mig ibland, att det är så stort. Så är ju du också när du mejlar. Mm-hmm. Alltså jag kommer ihåg bara när vi höll på och mejlade lite kring att det här projektet skulle dra igång.
Mm-hmm.
Jag tror att du först ringde kanske och så berättade du, vill göra den här podden. Men, ja, det låter intressant, så tänka lite. Och sen skickade du någon mejl där du hade tänkt lite, så här, kan det handla om det här? Då var det plötsligt en ny röst. Då var det Daniels litterära röst som mejlade, som har ett helt annat språk, som lägger in liksom lite ålderdomliga ord.
Oj, som vadå, eljest?
Ja, men ungefär. Alltså det är nästan som att du mejlar utan bokstaven A.
Aha.
Förstår du att det och det, den... distansen då som finns i ditt språk, både när du skriver litterärt och kanske i dina kulturtexter, den känner jag är lite, den skrämmer mig.
Mm, men det,
jag vill ha den nakna.
Jag förstår, du har
Daniel.
Ja, det, jag
som skriver om sitt liv som det är.
Ja, jag tror att det kanske kan bli ett mål för mig, men det är avlägset. Men att, du har inte problem, förstår du all musik du lyssnar på?
Alltså musik har jag ägnat en stor del av mitt liv åt. Ja. Men det finns ju en liten smal genre som är liksom samtida konstmusik.
Mm.
Som är då åt det här, vad ska man kalla, högmodernistiska eller ibland postmodernistiska hållet. Den förstår jag inte heller.
Nej.
Eller den förstår jag men accepterar jag inte, för den är för långt från det mänskliga.
Mm.
Den är för långt från det levande.
Men abstrakt konst då? Har du inte sånt på tavlorna för att du förstår det inte? Eller?
Ja, där, jag har ungefär samma invändningar där.
Ja.
Alltså jag...
Ja, då har vi, ja, då är vi ändå inte olika.
Jag är emot modernismen. Alltså, ja, det är väldigt viktigt, ja, att poängtera.
Ja, då, precis.
Jag är emot modernismen. Jag är emot den här, vad ska man säga, liksom okulta, esoteriska rörelsen vid förra sekelskiftet som sen leder till den moderna, modernistiska konsten. Där man vill börja om från början. Man börjar liksom med den vita kuben, den svarta kuben. Det blir kubismen, alltså det blir bara färgfält till slut, för att man vill göra någonting som är rent och som står liksom fri från en historia som man upplever som problematisk. Och det här finns ju i alla, den liksom arkitekturen är samma sak. Bort med ornamenten, liksom formen ska vara ren, det är liksom funktionen som är det primära, och i det så finns det då någonting som är världsfrånvänt i hela den modernistiska rörelsen.
Mm.
Och det världsfrånvända kände jag att den eran var över när Knausgård kom. Efter 100 år av det världsfrånvända, om det är klart det finns författarskap eller kulturella uttryck under de här 100 åren som är helt fantastiska och världstillvända. Men jag kände ändå när Knausgård kom att,
Men inte så att du läst Knausgård och inte läst mycket annat då?
Ja, men det kommer väl i en viktig tid i ens liv. Ja. Liksom, när man...
precis.
Det är klart, alltså det finns ju jättemånga fantastiska författarskap under 1900-talet. Och det behöver inte vara... Ja, det är klart.
Mm.
Men det var någonting där som skedde, tycker jag, i hans böcker. Och sen kommer du efter den revolutionen och ska göra en roman med bokstaven A. Det är klart att man blir irriterad.
Ja, det är väl... jag sträcker mig efter lite papper här. Men det är... jag har inget emot Karl Knausgård, gubevars verkligen inte. Så jag sitter och säger att han är väldigt, väldigt bra. Men jag har ju lite grann emot då, eftersom jag arbetar det här med just att allt liksom det andra generellt då inte är... Det är obegripligt och det är tillgjort. Jag tycker du låter lite grann som en litterär incel, liksom, som själv inte blivit utgiven men som då ska kastas över allt annat, ungefär så, om det nu finns ett sånt begrepp.
Ja.
Män i medelålder som har en trave med böcker hemma som de inte fått utgivna.
Ja, alltså,
och därför så här, kastar det mesta andra utom just så här. Knausgård eller
Nej, det där stämmer inte på mig, men det, jag förstår hur du tänker. Men jag skulle vilja komma tillbaka till den här Aftonbladet-texten med de duktiga pojkarna. Men ska vi ta mitt romanutkast först? Alltså, jag berättade det här för några gånger sedan att jag hade ett kontrakt på ett fint förlag med en jätteduktig förläggare, och han läste ju det här och bara skakade på huvudet. Och efteråt så frågade jag ju lite så här, tycker du att jag borde... ändå jobba vidare på det här manuset? Ja, då hade jag jobbat kanske ett halvår med det. Och så sa han, nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det var ju väldigt hårt då. Ja, men han kanske gjorde mig en tjänst. Jag är ganska så säker på det.
Du, så att säga, om du nu vill inte ge upp, så att säga, din tanke på att skriva en bok, så var ju din fråga det här manuset, och han sa nej, det här manuset. Det kan ju betyda att du kan skriva någonting annat.
Absolut.
Jag tittar på den här texten.
Ja, den är inte så lång. Det var liksom två sidor bara.
Och den, man kan säga att det är lite svårt att förstå först vad det är som sker. Men det är en man och kvinna som ligger på vad man... Jag tror först att det är dagtid. Han tittade upp mot himlen och tänkte att allt var mycket vackert i den första meningen. Mm. Vanja låg vid hans sida.
Ja, hon heter Vanja. Ja.
Hör du nu hur det låter?
Ja, det är förfärligt. Ja.
Nej, det är förfärligt du låter som att du älskar eller har älskat någon som heter Vanja. Nej. Men det är inte riktigt så att det du känner i hjärtat, det ska ju fram på pappret.
Jag ville att min dotter skulle heta Vanja, men det gick inte. Det namnet var upptaget i bekantskapskretsen.
Och sen, hur som helst, så hon ligger och smeker honom över hans späda kropp och känner en form av... Det är ganska fint.
Smeker vet jag inte.
Ja, tar på och känner hans...
Känner.
Hans förgänglighet kan man säga att hon känner.
Det måste man säga. Precis.
Och han kommer att vara vit kalk och han kommer inte gå att känna igen.
Nej, precis. Hon inser att han ska dö här. Precis. Och mediterar över det.
Ja, och sen har de en ganska stilfull dialog som låter rätt högtravande, måste jag säga, som att... Ja, jag är rädd att allt är ett misstag. Och de går igenom, vi är gränsvarelse, svarar hon. Det låter nästan som en science fiction-bok. Sådär. Vi är hälften djur, hälften något annat vi inte förstår. Det finns en filosofisk, tung filosofisk utläggning. Eller tung, men i alla fall en djup filosofisk utläggning. Som de här avhandlar ganska snabbt. Och sen somnar han. Och, men det är inget fel på... liksom, jag kan ju möta den här texten. Du som tycker jag är så förställd på olika sätt och vis. Så är det så att jag är förställd. Jag har olika... approachet till det här. Jag kan bemöta det som kritiker eller som jag har jobbat många år med att undervisa i skrivande. Elever, skrivarkurs eller som mig själv, som din kompis, som din vän. Eller som han som skriver böcker utan bokstaven A. Honom ska vi inte blanda in här. Det är inte elakt. Han kommer att prata om litterära incels och pojkar från medelklassen som skriver böcker.
Du får säga precis vad du vill här.
Spontant så tänkte jag så här att det här... Så att säga, om jag vore skrivarkurslärare...
Ja, det kanske är bäst att du får vara det här. Precis. För att vi är inte på... Jag vet ju också att det här manuset är inte på förlagsnivå. Det är nog skrivarkursnivå kanske. Mm. Kanske gymnasienivå. Men vi hoppas att jag kommer vidare till någon folkhögskola någonstans.
Ja, men då är det lite grann som att du har... Allt du har inom dig kommer fram väldigt mycket tydligt på en sida. Ja. Och då är det den första, om det var första lektionen på Daniel Sjölins skrivarskola, skulle jag säga. Gå hem nu igen. Det här är två personer som ligger på en kobbe ute på, kanske på en skärgård eller sådär.
De kanske till och med ligger i en båt.
Kanske ligger i en båt till och med. Nu går du hem och så skriver du hur det gick till när de kom dit. Färden dit. Kanske åkte buss eller gick sista biten. Eller vad vet jag. Och då kommer vi se, när du har gjort det, så kommer vi förmodligen se att även om du upptar dig lite mer med miljöbeskrivning eller vad som händer på vägen och inte alls leverera hela det här filosofiska, som nästan som två grekiska körer som står emot varandra, så kommer du se att det som finns mellan de här två i en potentiell konflikt eller rädsla sådär, det kommer att finnas där i sättet hon kanske kliver på bussen eller vad vet jag. Liksom. Det handlar om gestaltning. Liksom. Du berättar och återberättar för mycket. Jag såg i julas Ingmar Bergman, vad tycker du om honom?
Vad tror du?
Jag tror du tycker väldigt bra om Ingmar Bergman.
På en skala mellan 1 till 100?
Jag tror du tycker 98.
Nej.
Nej, det gör du inte. Okej.
Okay. 100.
Okej. Okay. Ja, jag säger så här. Jag har en gång i mitt liv, filmerna, sådär, men en gång i mitt liv har jag fått en rejäl upplevelse av vad regi är för någonting. Jag hade precis samma veva som jag såg Lars Noréns Skuggpojkarna för länge sedan, en jättebra skriven pjäs om pedofili och såna saker. Och han var ju en bra regissör på många sätt. Men sen råkade jag gå och se Bergmans sista uppsättning, tror jag det var Spöksonaten. Och liksom, 2 sekunder. Shit, det här är regi. Liksom. Så Norén i all ära var en habil regissör, men som teaterregissör var Bergman kanon. Sen filmerna är sådär. Men hur som helst, Fanny och Alexander, jag vet inte om du länge sedan du minns den, men hur börjar den? Vad är första scenen?
Jag såg ju den här julas faktiskt, så att det borde jag ju minnas. Nej, men första scenen är väl i lägenheten?
Första scenen, precis, den är...
I farmors stora lägenhet.
Ja, fast det är till och med hans lilla, i förgrunden i alla fall, hans, det är väl Alexander han heter, den pojken, han leker med sitt lilla kabinett.
Som han, ah, just han leker det.
Med han, han leker med sin teater, ah, med sin kris, med sitt verktyg. Han är fascinerad, han ligger och vilar bredvid sitt verktyg. Han är förälskad i sitt verktyg som han har fått.
Ja.
Precis. Det är oerhört viktigt för Bergman att fastslå det.
Ja.
En författare bör vara förälskad nästan lite mer i sitt verktyg ibland. Det får inte vara för mycket, som det sker på skrivarskolor kan det bli hemskt. Men en idé han ska säga, så att säga, för att kunna hålla sig själv stången liksom, lite grann. Och det finns tecken på att du inte riktigt har lärt dig älska verktyget här. För till exempel så, det första meningen är att han ligger och tittar upp mot himlen och sen nästa gång vi återser honom så... så fortsätter han att blunda. Det vill säga, du har på något sätt, det här är ju så här redaktörsgrej, en redaktörsmiss, man kan säga. Men liksom, det är som liksom lite grann att du inte, det är inte där du är, vad förstår du? Att du, och det finns i Kolov Knausgård älskar också sitt uttryck. Sen möter han det och vill ha pressade till det resultatet som du tycker är så bra med den här ärligheten. Men det är det här att kanske, det är inte, alltså, när jag läser den här texten så är det inte så här, jag kan inte bestämma för dem att, alltså, det som finns i personen som har avsatt den här är mycket viktigt och värdefullt. Det är oklart om det här, om du ska måla eller musicera eller skriva en roman eller en diktsamling eller en pjäs kanske av det här. Det är liksom, det finns inte riktigt exakt det här med det här sökandet efter konflikten, det här lite skaviga. De har ju ingen konflikt de här två egentligen, utan nej. De...
Ja, jätteskönt ju.
Ja,
de är bara jättevisa,
jättevisa
och ligger och pratar med varandra.
Ja, precis. Och då kanske det kan ju vara svårt att hålla... Jag menar, en berättelse är ju trots allt kring lägerhelden, nu ska ni få höra. Hör nu på Gå vänner om slaktan i Teckomatorp. Det finns det draget hos att man vill orera och berätta och bygga en berättelse och det ska vara spännande. Och lite så här. Man ska inte underskatta det, så att säga. Och här är det liksom som visdomar som kläs i gestalter. Samtidigt så finns det, så att jag tycker liksom absolut inte att, alltså så här, det här är ju ingen dom över vad du har inom dig i potential. Nej. Som, utan det är snarare har att göra med det.
Nej, men du, jag tror att du är väldigt nära sanningen här. Att jag älskar inte hantverket skrivande. Jag gör inte det. Jag gör faktiskt inte det. Alltså jag har aldrig tyckt att jag har någon sån naturlig fallenhet. Jag kan få ur mig en text några gånger per år som jag tycker är helt okej. Okay, men då har jag jobbat ganska mycket med det. Suttit liksom otroligt länge och inte tyckt det var så kul heller.
Nej.
Alltså det har aldrig gått lätt för mig. Däremot så har jag en massa, vad ska man säga, idéinnehåll som jag på något sätt vill få fram. Mm. Och jag ser ju också, nu är det ju, alltså det här skrevs 2013 tror jag, så det här är ju 8 år sedan, så att jag ser ju också när jag läser den här texten att det är ju massa spännande tankar och det var ju liksom det som kanske också gjorde mig ledsen den där gången när jag satt med den här skickliga förläggaren, att han kommenterade, för vi satt ju och pratade i flera timmar om manuset för att han sågade ju ordentligt, så han ville väl liksom verkligen visa att det var hur dåligt det var, för att han kunde inte bara säga, jag hade ju fått ett förskott och sådär, så att han kunde ju inte bara säga...
Fick du behålla det?
Det här kanske är preskriberat.
Okej,
ja.
Jag bara undrar hur det går till när man är refuserad. Ursäkta mig.
Jo, nej. Jag fick behålla det. Men jag kan säga att det var ett väldigt blygsamt förskott. Ja, alltså det var förskott som i storleksordningen en längre kulturtext på Expressens kultursida. Mm. Så det var mer en liten så här...
Markeringar. Ja, kom till mig när du är klar.
Exakt. Precis. Gå inte till någon annan. Men jag märkte ju att det enda han kommenterade var ju sådana saker som du tog upp nu. Alltså språkliga problem och gestaltningsproblem. Han sa ingenting om idéinnehållet som jag tyckte var det centrala. Mm. Saturnus. De sitter och tittar på Saturnus. Ja. Tidens gud. Vad är tiden? Vad var Saturnus i den gamla grekiska mytologin? Jo, han åt upp sina barn, slukade mänskligheten. Men det går att göra uppror mot Saturnus och det är sabbaten som är vilodagen. Det här är liksom idéinnehållet som ligger bakom den här dialogen. Och det hänger ihop med döden. Och de ligger där, de är ganska unga, men de vet att de ska dö. Det där tyckte jag var det roliga. Ja. Men det nämnde han inte med ett ord. Så jag förstod att så här, nej men vänta nu här. Det gick inte fram överhuvudtaget.
Nej, Saturnus... Det blir ju då lite kryptiskt för läsaren, som, eftersom du inte vecklar ut det.
Jag tror att det var det ordet han använde. Precis.
Däremot skulle du då kunna tänka sig att du skulle kunna skriva till exempel då en essä som börjar som alltså, men som sen blir kanske någonting annat, förstår du? Att det får så börja i... Det är ju lite pärlet ur svin när man skriver, tyvärr, att folk förstår inte hur betydelsefullt Saturnus är för en. Men det är ju för att man inte har lyckats riktigt gestalta det, så att säga. Saturnus är en fantastisk planet.
Ja, den är vacker. Ringer.
Den är ganska unik, tror jag, bland solsystem. Det är inte helt vanligt.
Nej, det är sant. Ja. Det är någonting med Saturnus.
Stora, fina ringar.
Det är också, vi gick ju igenom Saturnus i horoskop tidigare. Mm, en farlig planet. Mm. Liksom den smärtans planet, brukar man säga också.
Men jag skulle backa och säga liksom, och så här, att när jag liksom började skriva, så skulle jag nog säga att jag hade inte alls den här, nu var det 2013, men jag tror ändå emotionella mognaden och mina texter eller dikter som det var nog inte alls särskilt, så att säga, alltså det var inte så att jag hade ett intellektuellt, eller det har jag väl kanske inte fortfarande, men någon slags bråd, här går en ung man och har världen i sig, ungefär så. Det var ju liksom språk fetischismer och ornamenteringar och liksom rim och den här typen. Sen kom det kanske med en person i det där i slutet. Men det var så det började, liksom, att det var en farsen. Sen tror jag absolut att det finns problem med att modernismen kan göra så att man för mycket tittar på det här verktyget, liksom, och förlorar sig själv i det, och då blir kryptiskt för många andra. Men det är ju inte något, som sagt, det är inte en dom över vad en människa har inuti sig. Men det är det jag tror att många människor upplever när de blir provocerade av kultursidor. Att jag tror att de flesta har inte något problem med att musik kan vara konstig och, liksom, och det var Debussy där, ja, men låt dem hålla på med det, det har inte jag, det gör ingenting. Liksom. Eller målerikonst, ja, de stänker färg där och Jackson Pollock, det är med det tredje, inte okej, vissa kanske blir provocerade, ska det vara konst och så vidare. Men just litteraturen är mycket mer provokativ för oss, för vi mäter oss själva med det här språket, liksom. Och då blir det jobbigt när vi inte tycker att vi förstår eller är tillgjort eller sådär. Tala med som man gör, liksom. Tala ur hjärtat, tala ur skägget, så att säga.
Jo, ja, men det är sant. Men vi målar ju inte fram vår värld, även om man någon gång kanske tar fram en penna och ritar någonting. Men vi talar ju fram och skriver fram vår värld.
Ja, för mig är det,
alltså, i vår vardag.
Ja.
Alltså alla gör det, vi använder språket.
Ja, men för mig är skrivandet nog kanske mer att jag målar någonting, helt enkelt.
Ja.
Mm. Men de värld som inte finns, kanske. Mm.
Men egentligen så du märker ju här att det är du och jag som borde skriva en roman.
Mm.
Din språkfetischism
och ditt djupa innehåll.
Och mitt djupa innehåll. Och min Saturnus.
Ja,
du ser, det skulle ju bli oslagbart.
Verkligen.
Alltså. Ja,
det då skulle vi verkligen bli duktiga pojkar på Expressen.
Duktiga pojkarna. Ja, men vi måste, ska vi säga någonting om det där med duktiga pojkarna? För det är ju lite, alltså den, jag tyckte att det var kul att den kom, den där texten. För äntligen så får jag vara med ett gäng. Jag, trots att jag då inte var nämnd, men vår podd omtalades ju, så att
och lite guilt by association.
Ja, och jag känner mig ju ganska duktig, och jag känner mig också väldigt besläktad av många av de männen som nämndes i texten. Och Joel Halldorf som kanske nämndes lika mycket som du i alla fall. Han är ju en nära personlig vän sedan många år, och vi delar ju vi ser ofta världen på lite samma sätt, kan man ju säga. Men
tyckte du förresten om det här, min teori om att det här är en domän som varit traditionellt kvinnlig för skribenter, att man skriver om sitt utgår från mycket personliga, för jag gör ju inte det egentligen, så jag kommer förstå inte varför jag gör det här.
Det är väl jättebra, alltså, ja. det värsta som finns är ju, alltså, det som gjorde mig glad när den här texten kom då, det var ju att plötsligt så hamnar det om någonting som är lättare att förstå, som är nära. Alltså om människor som är verksamma nu i Sverige på svenska. Alltså kultursidorna har ju senaste åren, tycker jag, haft en tendens att rikta sig ut mot världens enorma problem. Trump, klimatet, Putin. Det är inget fel, alltså det behövs opinionsbildning kring de frågorna också, förstås. Men det blir liksom övermäktigt på något sätt. Och det blir också en mottagare av texterna säg då DNs alla texter om Trump, där huvudpersonen aldrig kommer svara. Trump kommer aldrig skriva ett svar. Men här så bjuder den här texten Aftonbladet in till ett samtal som vi faktiskt kan svara på.
Mm.
Nu får väl både du och jag tänka till lite här. Det kom ju bara för någon timme sedan, så att jag har inte riktigt hunnit landa i vad man tycker om den här texten. Men det var ju väldigt fint att bli kallad för duktig. Och jag måste bara ta upp någonting i slutet av texten när det handlar om, alltså Jens Liljestrand skrev en krönika då, för det har varit lite abortdebatt under vintern. Och så och det är då Aftonbladets skribents formulering här, så jag vet inte riktigt vad Jens skrev i original, men hon skriver: han slår ett slag för ansvarsfull spermahantering. Duktigt, killar. Här måste jag säga att ansvarsfull spermahantering är väl otroligt viktigt.
Ja, gud, jag skulle verkligen behöva det.
Inte det finaste som finns. Ja. Inte det ett ideal som alla män borde ta till sig. Alltså, han slår ett slag för ansvarsfull spermahantering. Klart att det inte löser alla problem kring sexualitet och liksom abort och relationer, men det är väl någon typ av lägsta nivå som man kan kräva av alla män. Ansvarsfull spermahantering.
Mm.
Det kan väl inte vara dåligt att förespråka det?
Nej, jag tror
det. Det är väl jättebra.
Se det som ett högt ideal att sträva mot.
Ja. Tänk om det, däremot så skulle man ju kunna tycka att det var lite problematiskt om han skulle slå ett slag för oansvarsfull spermahantering. Alltså om man vänder på att han skulle då förespråka det motsatta, att det här spelar väl ingen roll, jag får väl göra vem jag vill med barn och jag tänker inte ta något ansvar för min potential till att göra det. Alltså det hade ju varit ohållbart.
Men då är jag ju inte en duktig pojke längre.
Nej, men vad är det för fel att vara duktig pojke?
Nej,
inte det?
Jag instämmer.
Ja, vi måste ju hitta någonting här. Ja, det här är kanske en av få texter som vid första anblick verkar vara ett angrepp. Och sen så när man mediterar över det så känner man bara, nej, men vadå angrepp? Håller med om allting som står här. Fast man läser det då som någonting positivt.
Ja, vi får grunda det där. Men stackars Victor Malm fick sen slänga av sleven också.
Ja, det var någonting med hans pappa där. Då. Man kan säga så här då. Det började ju med att du var på Björn Werner här, som har skrivit en krönika i Göteborgs-Posten.
Han skyller ifrån sig, skjuter på fel. Han borde ta hand om sin egen kultursida först. Det är inte bokbranschen det är fel på.
Nej, okej. Okay, men jag säger så här då. Efter att du har rasat lite mot honom, känns det bättre nu? Är du fortfarande lika arg?
Ja, jag känner att min, så att säga, min verbala säd har spritts ansvarsfullt då, helt enkelt.
Verbala säd.
Ja, ungefär så.
Mm.
Lite grann. Jag tycker ändå att jag har suttit här och varit lite parerande.
Mm. Men vad säger du, nu säger jag som en sån psykoanalytiskt influerad terapeut här. Vad känner du inför att både Björn då och till viss del även Alex och Sigge faktiskt gick på min linje. Alltså det är ingen som har kritiserat mig än och sagt att det är jag som är en snobb då, eller att jag är oförstående inför litteratur, utan alla som hittills har hört det här samtalet har ställt sig på min sida.
Mm.
Alltså på folkets sida mot elitisten Daniel Sjölin.
Mm. Och det är ju det som är problematiskt, för att det är ju ni som står för den repressiva kultursynen. Det är ni som är elitisterna. Som skyller på andra.
Jag trodde det var vi som var folket.
Nej, men vi är nog alla lite elitister, tror jag. Men jag är ju inte, så att säga, det enda jag liksom kanske vill notera är väl att jag, så att säga, som en författare är man ju bara glad om någon ger ut de här böckerna. Det är ju i grund och botten. Och om man sticker i ögonen på andra människor så är det nog lite grann, så att säga, att de snarare ventilerar en egen inre projektion, ska jag säga. Det här med att, så att säga, surtsa räven, tycker jag ofta att jag kan skönja mellan raderna. Vare sig det är marterade deckarförfattare som har 50 miljoner på banken men inte vördnadsfullt hyllas på kultursidorna, eller så känner jag att det är samma liksom, lite grej där, att ja, är inte det här lite grann en slags avundsjuk. Och då förstår jag ju inte riktigt att hur kan man avundsjuk när jag tänker på de här poeterna som är några av dem träffar på bokmässan och de har ju liksom knappt råd med att köpa en macka, men de är glada och chåsfria. Jag har aldrig stött på en snobbig poet överhuvudtaget. Snobbiga kulturjournalister har stött på, och kulturchefer däremot, så det räcker och blir över. Det här är helt fel liksom, det skjuter på helt fel liksom. Det ja, men okej.
Okay. Ja. Mm. Men, sista fråga då, hur går det med boken? Hur går det med romanen?
Nej, nu har jag kasserat det där på att försöka skriva.
Vad då?
Jag håller på att kämpa med det här liksom. Det
är, nej, men du får inte ge dig nu.
Ja, det är, nej,
vi är många som väntar på att få läsa här precis. Romanen utan bokstaven A.
Ja, det är ju, nej, men det är ju som du säger, fruktansvärt tillkrånglat egentligen, och nej, men det är ju verkligen totalt värdelöst det jag skrivit liksom ena stunden, och nästa stund är det liksom okej, okay, det här är i alla fall obegripligt hur någon kan få, det är grejen att det är egentligen inte det här med art som är grejen, utan det är att jag komponerar boken på ett sätt som man egentligen inte ska. Man ska ägna mycket mer åt intrig, och man ska liksom, jag lagar ett recept på pannkaka med 2 liter salt och 1 deciliter mjölk ungefär liksom, och försöker få ihop det där, för jag gillar att experimentera liksom, det som grejen. Håller det här, går det funka? Och så att säga. Men sen har jag ju så att, min tanke var ju så att säga, på ett sätt som jag berättat, att det här utan art skulle vara som att stå i en dörröppning och pressa armarna åt dörrposten, du vet, och sen när man går ut så att säga, så lyfts armarna och man flyger. Det var det fanns ju en förhoppning i det, att mitt språk skulle bli så. Att i repressionen så skulle det vara som att pressa mig. Och sen när jag skulle gå ut och skriva med A, så skulle jag bara flyga och sväva mot det ärliga, mot det rena, mot det såriga, mot det fantastiska.
Ja.
Och det är ju det som är den stora besvikelsen med det här projektet. För det enda som händer när man har tragglat 5 år med att skriva utan bokstaven A, det är att man har lärt sig ett nytt språk som inte innehåller bokstaven A. Det innebär inte att det man använder med A plötsligt blir mycket bättre, tyvärr. Jag har förstört, liksom, snarare mitt språk. Men okej, okay. Long shot.
Ska det bli spännande att läsa i alla fall.
Tack. Och vi tackar för lyssnarna som har lyssnat. Och nästa vecka måste du ha läst klart Geir Gulliksens bok om en man som bestämmer sig för att bli ihop med män på grund av att det är svårt att leva med kvinnor.
Ja, precis. Det kanske blir liksom den ultimata kommentaren till Elina Pankes text i Aftonbladet här nu. Där som jag känner att jag måste meditera lite mer över den, för det finns någonting att säga här. Alltså jag måste bara fastslå, jag blir så liksom
till då. Ja.
Jag blir på något sätt så upplyft av det här. Det är kanske för att alltså om det finns en kritik här att män på Expressen skriver för mycket om sig själva och sitt eget lilla liv och blandar in känslor och andra läskiga saker, så måste jag säga att det här är ändå så bra jämfört med hur det var för kanske så här 12-15 år sedan när jag började vara aktiv på kultursidorna. Då handlade allting om, och det här har nästan alla glömt, digitaliseringen, Pirate Bay, fildelning.
Herregud.
Alltså det var liksom vecka ut och vecka in så var det diskussioner, hur ska vi göra med Pirate Bay? Hur ska vi göra med fildelningen? Det här, jag fattar att det behövdes liksom, det var saker som kanske behövde diskuteras då, men på det stora hela så var det allt för tekniskt, nördigt.
Och inombranschligt, som är det som är kultursidans stora problem när man skriver texter om Clubhouse.
Men däremot,
det intresserar inte människor förutom de som har varit på Clubhouse. Så att säga.
Ja, men Clubhouse, det är lite smalt, det håller jag med om. Men däremot spermahantering, det angår alla.
Verkligen.
Faktiskt. Ja, det. Någon har blivit till på grund av spermahantering. Ja. Någon, alla har blivit till. Alla har blivit till med utifrån hur sperman har hanterats. Det är otroligt fundamentalt.
Och jag ser fram emot,
och det säger någonting om det.
Mm. Jag ser fram emot en ny arbetsvecka där jag ska försöka hantera den på bästa sätt.
Ja, hoppas du hanterar den bra tills nästa gång vi syns.
Tack för att ni lyssnat.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.